Ja, välkomna tillbaka. Nu har ni fått kaffe, så nu, det var lite tufft förra föredraget kanske. Det var direkt efter maten och då går blodet ner i magen. Men ni var ju tappra som höll er vakna får jag ju säga. Men jag såg ju att min fru höll på att nicka till där. Hon kämpade förtvivlat. Man vill ju inte visa att det är på väg. Man jobbar hårt. Så, egentligen är det så att det är lättare att stå här och hålla sig vaken än att sitta där ni sitter. Så ni är berömvärda. Nu kommer vi till det sista föredraget och ni kanske lägger märke till att det är trots allt, fast jag är lite vimsig, så är en röd tråd i de här tre föredragen. Det är frågan om Guds ord, det är frågan om Bibeln. Och det är frågan om något verkligen säkert och visst som Bibeln handlar om, nämligen vad vittnena har sett och hört. Och vi undrar ju ibland hur vi ska bära oss åt för att föra vittnesbördet vidare. Och man kan ju tänka på en enkel sak, det är vad vi möter i evangelierna, kom och se. Kom och se. Vi tänker att nu måste vi, hur ska jag uttrycka mig? Hur ska jag säga? Vad är det jag ska ge för skrifter? Och, det är för svårt och sen knyter det sig för oss. Och sen efteråt så tänker jag, vad dum jag var, det var ju det jag skulle ha sagt. Eller det var ju den skriften jag skulle ha delat ut. Men en sak som är i harmoni med vad vittnesbördet handlar om, nämligen vad som vittnena har sett och hört, så kan vi tänka på att vi kan inbjuda, kom och se. Kom och kolla. Det är ju enkelt, det kan vi kosta på oss. Och nu ska vi alltså tala över en lite märklig formulering. Vad ska vi göra med dessa människor? Vad ska vi göra med dessa människor? Det står i Apostlagärningarna 4:16 och det är ett citat hämtat från Petrus fantastiska predikan inför Sanhedrin, inför Stora rådet. Kan ni tänka er? Hela Stora rådet består av 70 lärda män i ledningen för det judiska folket som är oerhört upprörda över dessa män. Nämligen vad de gör och vad de predikar. Och vad värre är, det är inte bara när det gäller deras vittnesbörd här, att bara lita på vad de säger. Lika lite som när Jesus predikade så säger han, ni kanske inte kan tro vad jag säger, att jag är ett med Fadern. Den som har sett mig har sett Fadern. Men tro då för gärningarnas skull. Så låter också Gud under denna första tid då, när apostlarna går ut med den fullbordade frälsningen, också märkliga under ske. Som bekräftar sanningen i deras vittnesbörd. Och det ni kan läsa hemma sedan Petrus predikan i Apostlagärningarna 4 i sin helhet. Jag vet inte om ni kommer ihåg predikan. Jag kan påminna bara om några ställen när Petrus då säger Jesus är stenen som byggnadsarbetarna förkastade men som har blivit en hörnsten. Och då citerar han ju ur deras skrifter, som kände ju igen det stället. Men här säger han rakt ut, det är Jesus det handlar om. Och det tyckte de inte om. Och så fortsätter han, hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Hur ofta hör ni den sanningen idag? Ni slår på radion. Där ska man ju vara lite mera mjuk i kanten och tolerant. Inte kan man säga att det finns ingen frälsning utanför Jesus. Hur ofta hör ni det? Jag menar då från kyrkor, från offentligt vittnesbörd. För det är ju verkligen, kanske tycker man då, att ta i. att skulle ni ha monopol på sanningen, eller skulle kristendomen ha monopol på sanningen? Eller är Jesus så viktig? Och är Bibeln så viktig? Och man säger, ja, så viktig är den. Det finns ingen frälsning utanför Jesus Kristus. Säger påven det? Vi har fått besöka påven nyligen. Påven säger uttryckligen att det finns flera vägar numera. Och att också om man förnekar att Jesus är Guds son och tycker att det är något fruktansvärt, eller förnekar treenigheten som muslimerna gör, och så har de också vägen till himlen. Men man kan inte ära Gud om man inte ärar sonen. Och ingen frälsning finns utanför Jesus Kristus. Jag behöver inte darra på manschetten för att säga det. För jag är 100% säker på att det är sanningen. Det är vad den bibliska uppenbarelsen säger så entydigt och klart. Och då kan vi väl inte, bara för av rädsla på något vis, låta bli att säga det. Och det spännande med apostlarna som här ställs inför Stora rådet, det är att de är inte rädda. De är inte rädda, och det är ett problem. Om de blir ställd inför Stora rådet, då är det ju kris. Och då borde man ju vara skrämd, något så oerhört. Men vilken frimodig bekännelse ger de inte. Och det är det som är bakgrunden till, vad ska vi ta oss till med dessa människor? Och vi kan då se lite, vad hade hänt egentligen? Det var inte bara påståendet att det är så här. Är det så viktigt med Jesus? Och kan verkligen det som sägs om Jesus vara sant? Ja, men ni har väl sett? Och det märkliga är, de har ju sett det. Även fienderna. Vad då? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Va? Vem säger det här? Inte de troende. Fienderna. De som attackerar apostlarna. De som vill att de ska försvinna från jordens yta. De säger det. Vi kan inte förneka det. Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Vad hade hänt? En man som varit förlamad från födseln. Ja, vad var det med den mannen? I Jesu Kristi Nazareens namn, res dig och gå, säger Petrus. Va? En man som varit förlamad från födseln. I Jesu Kristi Nazareens namn, res dig och gå. Vad hände? Det hände ett märkligt tecken som är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Vad då? Han hoppade upp. Står det. Flög upp. Där står ett verb som betyder han liksom inte bara, utan ungefär som jag gör med mina knän, och så reser man sig lite sakta. Han bara flög upp, hoppade upp. Och så stod han där. Hur kunde han stå på de där benen? Där var ju ingen stadga i dem. Det var helt förtvinat. Det går inte att stå på, det är helt omöjligt. Han hoppade upp och stod. Rätt upp, upprätt. Och inte nog med det. Sen började han att gå runt och hoppa. Alltså han var så lycklig och glad. Han kunde inte bara gå. Man kunde ju tänka sig, får man gå lite här? Man kunde tänka sig då att han skulle känna sig för. Tänk, han hade ju aldrig stått på benen. Aldrig någonsin. Fanns inget att stå på. Och man kunde tänka sig då att han vill känna efter. Är det sant? Och så. Men texten säger inte så. Han skulle tänka sig. Utan. Han sprang och hoppade. står det. Och prisade Gud. Det är Guds förtjänst. Fantastiskt. Tack gode Gud. Hur kan detta ha hänt? Jag fattar ingenting. Han var så överlycklig. Och han gav Gud äran för det. Och allt folk står och såg det. Man skulle vilja titta på hur de såg ut i ansiktena när de såg det där. Jag tittar ju på er när jag gjorde så här. Ja, ni ser rätt roliga ut. Men det här var ju något helt annat. Oj, oj, oj. Det var då märkligt. Och så måste alltså dessa män som sitter där. Ni kan ju tänka er hur de är uppradade. Ni kan se 70 män sittande där på podiet för att döma. Och så där står de där anklagade där framför. Och så säger man att det hänt ett märkligt tecken genom dem. Är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Så det var knepigt. Och det var inte enda gången där det besannas sanningen i vad Gud gör och vem han är. När de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de, vad tror ni står sen? Blev de, Jukka. När de såg mannen där som inte kunde stå och stå där tillsammans med apostlarna, då blev de svarslösa. Svarslösa. Ja, vad ska vi göra med dessa människor? Ja, vad skulle de göra? Ja, det märkliga är ju då att när de nu säger vi kan inte förneka det här. De borde säga det är ju fantastiskt. Nej, det står de blankt i. De säger ja, det är ju lite knepigt det här. Och att ni får stöd för att Jesus verkligen är Guds son. För det måste han ju vara. För det är bara Gud som kan göra sådana här under. Så det måste vi ju medge. Och det är väl bra att en lidande man tänker att han har blivit botad. Nej, inte. Inte. Utan det här måste på något sätt, vi måste få undan det här problemet. Vad ska vi göra med dessa människor? De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Bra sagt. Tänk om han satt på läktaren där. Bra Johannes, bra Petrus. Där fick de. Bra sagt. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Känner ni igen temat för de här tre föredragen? Det är frågan om sett och hört. Och jag sa detta att vi kan vara tveksamma innan vi vet och innan vi har läst Bibeln. Och när vi studerar Bibeln, då har också vi sett och hört. Och det övervinner oss. Inget annat övervinner oss än Guds ord. Men Guds ord har makt att övervinna oss. Via profeterna, via Mose, via apostlarna får också vi se och höra. Fantastiskt. Men tänk om det kunde bli med oss på samma sätt då. Att vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Så var det med apostlarna. Och vad händer då? Då blir de hotade. Då hotade det dem igen. Men lät dem sen gå. Vad skulle de göra? Ja, de hotade dem. Får sluta upp med det där. Inte säga någonting om Jesus. Och sen så fick de gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem. De ville inte ha något uppror. Folket hade ju sett så många och tänkt, nej, men det kan ju bli ett förfärligt liv här och vi kan bli lynchade av folket. Så för folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Så folk i allmänhet, de tyckte det var bra, fantastiskt att denne stackare nu kunde stå på sina ben. Men det tyckte inte överste prästen och de skriftlärda. Mannen som blev botad, står det sen avslutningsvis, som blev botad genom tecknet, var över 40 år. För första gången kan han stå på benen. Ja, det här är ett av de märkliga vittnesbörden. Och det finns, det kanske vi inte tänker på, för att vi menar ju naturligtvis, Bibeln säger ju detta, saliga är det som tror utan att se. Och det är sagt i samband med, ni minns då Thomas, som sa, jag kan inte tro att Jesus har uppstått om jag inte får sticka händerna i hålen efter spikarna i händerna och i hålet på sidan, så kan jag inte tro. Det kommer saliga det som tror utan att se. Det vill säga som tror därför att vad vi har. Vi har inte sett på samma sätt som dem. Vi var inte med och såg vad som hände med den här mannen. Vi var inte med vid när döda havet klövs. Vi var inte med när 5000 bespisades. Men vi har hört om det. Och saliga om vi tror på grund av ordet. På grund av deras vittnesbörd. Vi ser ju att det är inte vilket vittnesbörd som helst. Det är välgrundat. Det är inte någon som fantiserar någonting. Utan det är många vittnen. De har sett det. Och saliga är det som tror utan att se. Men Bibeln ändå visar flera gånger om bestyrker med sådana här märkliga tecken. Kommer ni på något annat tecken som var verkligen så här ett bevis? Man frågar efter Guds bevis. Finns det en sann Gud? Och vem i så fall är denne sanne Gud? Kommer ni på något bevis? Jag tänker på ett på berget Karmel. Profeten Elia är där. Och han har många Baals profeter emot sig. Och nu ska vi se. Är det Baal som är Gud? Eller är det Herren? Och det blir ju konkret. Och för att ingen ska säga att det är något fusk här då, som ni kommer ihåg, när den är Gud som kan tända offret. Och för att de inte ska tro att det är något fusk, så i Elias fall så häller man på vatten i massor, så det är absolut omöjligt att få eld på offret. Och så sker undret. Medan däremot Baals profeterna som rispar sig blodiga och hoppar och dansar runt omkring offret och ropar och har sig. Det går inte. Det var bluff. Så det är ett av exemplen som visar vad är sanningen kan vi få se det konkret. I regel får vi skulle ju önska ibland. Jag minns när jag var barn så tänkte jag ju alldeles fel när jag tyckte det var så förfärligt. När fienderna till Jesus hånar honom när han hänger på korset. Hjälp dig själv och oss, säger en av rövarna. Och de som står nedan säger där, om du är Guds son så stig ner. Och jag som barn tänkte ju alldeles fel. Tänk om han ändå hade gått ner så att de verkligen hade. Och jag tänker ibland på alla de som hånar idag. Som de kommer ju en dag att få se hur fel de har. De som är utanför den. Det kommer en dag. Det kommer en sista dag. Alla kommer att stå inför domaren en dag. Och då kommer de att få se hur fel man har haft i sin bedömning av om det är skapelsen och utvecklingen och frågan om floden och Noa och allt sammans. Men jag förstod ju inte. Jag tänkte, ja, men tänk om Jesus hade gått ner från korset, hade det inte blivit min räddning. Han måste hänga kvar och bli hånad i mitt ställe. Han måste fullgöra försoningsoffret för mig. Och han gör det. Det finns flera ställen i evangelierna som är oerhört kraftiga i vittnesbördet om sanningen. Vi har nu talat om den här mannen som var förlamad från födseln. Föddes helt förlamad, förtvinade ben. Och så när han är 40 år så sker detta under. Vi hörde Johannes 9 om en som var född blind. Har aldrig sett någonting, har varit blind hela sitt liv. Och blir botad av Jesus. Och då måste det ju också, menar man, vara någonting som inte stämmer. För detta är ju omöjligt. Lika omöjligt som Jesus kunde förlåta synder. Och vem tror du att du är? Du gör dig till Gud. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Ja, det är rätt. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Men för att ni ska förstå att människosonen har makt, så vänder han sig till den lame. Stå upp, ta din säng och gå. Det kunde man se med sina ögon. Man kunde inte med ögonen se att hans synder blev förlåtna. Det kan du ju påstå, men du hädar, för det är bara Gud som kan förlåta synder. Men tro då för gärningarnas skull. Då ser de, han är ju Gud. För det är bara Gud som kan resa upp en förlamad man. Och så reser han sig upp, tar sin säng och går. Jaha. Då var det Gud som förlät synder, för människosonen är Gud. Och det borde de väl ha förstått, för det står i Daniels bok 7 kapitel. Att människosonen kommer från himmelen ner hit. Han är från Gud. Han har kommit hit ner som vår frälsare. Den blindfödde i Johannes 9. Han var verkligen blindfödd. Och nu såg han, det kunde man inte förneka. Men är det sant? Om man försöker slingra sig, man frågar föräldrarna. Det kan väl inte, han var väl aldrig blindfödd? Jo, det var han. Och det är våran, är det eran son? Ja, det är våran son. Och så kommer han till mannen själv och attackerar honom. Och där återigen, ingen glädje och tacksamhet. Fantastiskt att du ser, vi gläder oss åt dig, men vi är lite bekymrade för att det är något skumt här som har skett. Nej, man attackerar honom svårt. Och mannen säger då, aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Ja, nej. Alltså kan det inte vara vem som helst som har gjort det. Det måste vara en gudomlig person. Och som jag nämnde tidigare om Lazarus, är samma sak. Vad gör vi? Känner ni igen frågan som vi mötte här i början? Vad gör vi? Vad ska vi ta oss till? Den här mannen gör många tecken, säger ledningen. Han måste stoppas. Och från den dagen bestämde de sig för att döda Jesus, står det. Han måste stoppas. De vet alltså att han gör underverk. Ja, men det är väl bra? Nej, det är en stor olycka. Han måste stoppas. Och från den dagen bestämde de sig för att döda Jesus. Men då har de ett problem till. Vad gör vi med Lazarus då? Det är ett levande bevis på att Jesus verkligen har gjort det totalt omöjliga. Uppväckt en man som har varit död i 4 dagar och luktade redan. Och det där är liksom inte en avkrok och ingen kontroll och ingen vet något. Alla vet det. Så ett uppenbart faktum, för det var väldigt mycket folk också på begravningen. Eller efter begravningen. Och när Jesus då till slut kommer dit, så är det många som ser hur Jesus ropar till Lazarus: kom ut. Och han kommer ut ur den där stengraven. Jag har funderat på hur det såg ut egentligen, för kroppen var ju inlindad. Så han kom ju inte utgående så här. Så han kom ut på något vis, för det står att de tog av lindorna efteråt. När han väl var ute. Man lindade ju in med salvor och annat som var i regel stelnade runt kroppen. Och han hade legat där nu i graven. De lägger ju samma dag som har dött, så lägger man ju i det där någon i en grav. Precis som man gjorde med Jesus. Men nu så hade då ryktet gått ut här. Det har hänt något märkligt. Lazarus, han lever. Han är uppväckt av Jesus. Så en stor mängd judar, står det, ville se Lazarus. Är det verkligen sant? Vi måste se om det är Lazarus. Är det han som var död? Och så kommer många, och då blir det ett problem för ledningen. Då bestämde sig överste prästerna för att döda även Lazarus. Eftersom många judare lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Står det i Johannes 12:10. Vad säger ni om det? Man får alltså problem. Det här är bara några exempel jag har plockat ut. Och vad är det vi pratar om nu? Jo, det är alltså inte bara sagoberättelser. Det är referat av vad som verkligen hände. Ja, men hände det? Ja, inför ögonen. Ja, inför ögonen på en eller två. Inför ögonen på många. Och det är ett argument som Mose tar upp hela tiden med Israels barn, som är så hårdnackade under ökenvandringen. Och sedan när de står på Moabs hedar, och nu måste Mose själv för deras skull få inte gå in i det utlovade landet. Han blev vid ett tillfälle ändå, nu orkar inte med längre. Han blev otålig. Och då säger Mose till dem flera gånger: det här har ni, det har ju skett inför era ögon. Ni har hört det och ni har sett det. Och jag vet inte, det kanske är fel av mig. Jag brukar använda penna även när jag läser Bibeln. Jag stryker under. Och sen kan man, om det blir för mycket, så köper man en bibel till. Gärna en folkbibel. Och ta, om ni gör på samma sätt, stryk under alla ställen i Moseböckerna där det står: det här har ju skett inför era ögon. Varje gång ni ser det här. Ni har ju själva hört det. Ni har ju själva sett det. Och när ni läser till exempel när man står vid Sinai berg och man ser elden och man ser röken och man hör rösten ur molnet. Och alla hör det. De får höra också 10 Guds bud innan de får det nedtecknat. Och precis som Mose hör och ser saker först och nedtecknar. Det är inte tvärtom. Han hittar på en historia och så låtsas han att det sker. Utan det sker först, han ser och hör och han nedtecknar. Hela tiden. Och det kommer gång på gång igen som något väldigt viktigt. Ni har skett det. Ni är ögonvittnen. Och det var ju väldigt viktigt. Och kommer ni ihåg vad som hände då när Judas Iskariot har gått och hängt sig? Och man beslutade, nu måste vi utse en ny apostel. Vad var kriteriet på? Och det får fram 2 män som uppfyller kriteriet. Vilket kriterium då? Jag har det inte framför mig så jag kan inte läsa det. Jag bara kommer att tänka på det just nu. Men kan ni fylla i, vad var kriteriet? Vem kunde bli apostel? Ja. har varit med och sett. Nu har vi det. När jag går hem härifrån så känner jag mig här. Sett och hört. Alltså, mitt namn är Sett, men det var inte det som jag menade. Utan vad ni har sett och hört, och så kom ihåg också det. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och vi bor ju ändå i ett land med inte särskilt stora förföljelser. Jag vet inte hur det är här. Men inte möter vi så fruktansvärda hotelser och bestraffningar som apostlarna råkade ut för. Hur många av apostlarna blev avrättade för sin tros skull? Blev martyrer?
Alla utom en.
Bra, så var det. Alla utom Johannes. Han blev gammal, mycket gammal. Det är alldeles riktigt. Så det kostade på. Och jag tror inte, om vi inte kan låta bli att berätta om vad vi har sett och hört, så tror jag inte vi blir avrättade. Vi kan väl råka ut för vissa hot, och vi kan höra folk tala bakom ryggen på oss och säger: vad ska vi göra med dessa människor? De är hopplösa. Och vi kan få höra massa smädelser. Dessa bokstavstroende, dessa fanatiker, dessa bibeltroende. Och vi kan säga, ja men de har ju missuppfattat det. Det är inte alls att vi vill använda våld och blanda ihop världsligt och andligt. Inte alls, det har totalt missuppfattat. Vi är inte, det finns en fundamentalism som innebär att man också med våld ska införa ett gudstyre här i världen. Som till exempel IS, eller som till exempel Calvin gjorde i Genève. Upprättade en gudsstat där med våld. Och de som inte ställde upp på Calvins lära, de blev avrättade. Inte alls. Vi har bara ordet, men det är inte bara. Och det är kraftigt och mäktigt och skarpare än ett tveeggat svärd. Så nu får ni grubbla över det här konstiga ämnet till slut då. Vad ska vi göra med dessa människor? Amen. Så är det nog sagt att det får bli lite frågestund så här efter de här tre föredragen. Det kanske väcker en del frågor, och jag lovar inte alls att jag kan besvara dem, men vi får i alla fall tillfälle om ni har några speciella frågor. Jag står det någonstans i Bibeln att du får inte be om ett mirakulöst helande? Och då svarar vi nej, det står ju inte så. Visst får vi göra det. Samtidigt, det får vi absolut göra, och det är särskilt aktuellt för oss kanske när vi ser en svår sjukdom och svårt elände. Och vi ser ingen utväg mänskligt sett, så får vi ropa till Gud. Om det är din vilja, Gud, så gör ett under. Ta bort denna cancer. Befria henne från denna svåra sjukdom. Det får vi be om. Samtidigt som vi vet att det viktigaste av allt är inte att överleva i jordelivet. Det är inte det viktigaste av allt. Att få flytta hem till Gud är ännu viktigare. Och Paulus säger det, att om jag får välja här så vill jag nog helst få bryta upp och lämna. Han hade tydligen inte sån där väldigt frisk kropp. Få lämna det här tältet, kroppen menar han, och flytta hem till Gud. Men för er skull så är det nog bättre att kanske jag stannar kvar ett tag. Och om det är Guds vilja. Ja, nu ställer du mig på det hala, för jag tog inte med mig någon hebreisk bibel. De är lite tunga de här biblarna, och vi har bara handbagage med oss. Så att annars kunde jag slå upp och försöka säga. Men det jag på rak arm kan tänka mig, så ser det ut som om den där kalven har fått ett överdrag av guld. Ja, så att det verkar. Ja, ungtjur. Ja, skulle man kunna nog säga. Men sen är det ju dråpligt där när då Mose kommer ner alldeles förtvivlad och arg. Vad har tagit till och ställer sin bror, han är ju 3 år äldre dessutom, inför honom och säger, vad har du gjort? Hur kunde du? Och då är det ganska märkligt hur han ursäktar sig Aron där. Och så han säger, ja men de, när du var borta så länge så kom de och ställde de här kravet. Och jag slängde in, jag fick ihop allt vad de hade i öronen och näsan eller vad de än hade. Och slängde in det här och så kom det ut en kalv, säger han. Jag slängde in det och så kom det ut en kalv. Va? Jag menar, det var ju i alla fall lite jobb med för att få fram den där kalven. Nej då, han hade inte gjort så mycket. Han bara slängde in det och så kom det ut en kalv. Eller hur vi nu ska översätta det. En ungtjur. Ja, men det är ju så med oss. Det var ju redan så med Adam och Eva hur man skyller ifrån sig. Precis som vi gör. Ja, men jag menar inte så. Eller det var hans fel. Eller någonting sånt där. Ja, mera. Ja, det är en gjuten kalv. Egel är en ungtjur eller kalv. Egel, missika, det är gjuten. Ja. Det tror jag också. Och att det hör med till stadfästandet av nya förbundet så som den rätta uppfyllelsen av gamla förbundet, att Gud ger särskilda förmågor och tecken just under den apostoliska tiden. Det finns ju grupper som tänker att man tycker det är något fel om man inte idag lika mycket kan uppväcka döda och bota svårt sjuka och allt möjligt sådant. Så att det är extraordinära gärningar och tecken för att som verkligen bestyrker och bekräftar sanningen i det. Och att det var väldigt noga med apostolatet så som ett speciellt utvalda vittnen. Så när apostlarna hade medarbetare som skrev åt dem så var det oerhört viktigt att det blev bestyrkt att det som skrivaren och medarbetaren hade gjort att det var på apostlauppdrag och var apostoliskt. Så avgörande för en nytestamentlig skrift är att den är apostolisk. Den behövde inte vara skriven egenhändigt av en apostel men den måste vara auktoriserad av en apostel eller av apostlarna. Ja. Till en viss gräns, ja. De hängde med ett litet tag där. Men sen kunde de inte längre, det blev för svårt. Ja, och det visst. Och jag fattar inte heller. Vi har en svensk från en liten stad i Småland som heter Alvesta. Och han gör såna här under. Han heter Labero, kallar han sig. Och jag har sett någon gång vad han gör. Jag fattar inte hur det går till. Ja, men det är magi på hög nivå. Han trollar bort någon genom en eldslåga. Sen hänger efter en stund upp och ner i en motorcykel i taket. Och han gör massa saker. Han lägger någon på ett svärd där. Som bara ligger där och sen får han den åka upp där och så drar han något under så att det ska synas att den inte vilar på någonting. Jag menar, det är bluff på hög nivå. Och därför tänker ju många att när det gäller de bibliska undren det måste vara bluff, det var magi. Och det tänkte de ju också i samband med plågorna i Egypten och de hängde med en litet tag och gjorde också märkliga saker. Ja, nu vill jag åka hem. Nu frågade Ola mig om man bara skulle säga något om folkbibeln. Ja, vad ska vi säga? Vi arbetade mot slutet. Vi hade inte trott att vi skulle hinna revidera hela folkbibeln så snabbt. Utan att det räknade med att det skulle dröja många år ytterligare. Men sen fick vi upp ångan och så blev det färdigt då en revision som vi kallar för Folkbibeln 2015. Nya testamentet var något år innan klar. Och egentligen så skulle vi ju vilja översätta hela gamla testamentet från scratch, alltså börja från början ordentligt, och då vet vi att det är ett arbete på kanske i bästa fall på en 15 år eller någonting. Nu tycker vi att ändå den här putsningen och alla dessa noter som vi har fått med och en ordentlig uppslagsdel och annat, så har vi fått fram en bibel som vi är väldigt glada över och kan använda en längre tid. Och ett arbete, vi fortsätter ju ständigt med att läsa och tänka på översättningen, och med någon ytterligare revision är ju inte aktuell på den närmaste tiden. Men en del av er kanske undrar över, ja men ska man revidera och komma med nya översättningar, behövs det? Så kan vi bara nämna hur Luther arbetade med texten. För det första så menade han att man ska inte översätta ord för ord, för då blir det inte på målspråket, utan man ska ta reda på vad orden betyder i sitt sammanhang. Vad är innebörden? Och då kan man inte ta orden i samma följd eller exakt samma ord, utan man måste ta fram meningen så tydligt som det bara går. Men när de var färdiga med helbibeln 1534, då var man klar över att det här måste vi ständigt fortsätta att arbeta med och revidera. Och så det gjorde man hela tiden. Bibelstudiet fortsatte och man kunde komma fram till att här kunde vi ha översatt det lite tydligare och lite bättre. Och man håller hela tiden på att arbeta med texten. Och så är det. Vi menar inte heller att nu har vi 2015 kommit på den allra bästa översättningen ever. Och det kan aldrig någonting översättas bättre, utan det finns mycket som när man läser igen, ja men kanske det hade varit bättre att översätta så. Och i några fall så kan man så småningom upptäcka också, ja men här vet vi helt klart att det hade varit bättre med den formuleringen och med det uttrycket. Så ingen översättning är fullkomlig, utan ett bibelstudium och ett översättningsarbete, det är någonting som ständigt pågår. Men någon ny revision av folkbibeln är nog inte aktuell, eller hunden finns och inte bli färdig, för vi kan inte sätta något årtal, men gissningsvis så är nog inte jag kvar på jorden när den är klar. Utan det kanske blir, vad skulle jag gissa, i bästa fall 2025, eller nej, det är nog för tidigt att säga 2030 då. Ja, men då kanske jag är kvar. Nej, man vet inte hur det blir, men som sagt var, vi gör inte anspråk på att vi har kommit fram nu till den allra allra bästa översättningen, men vi är ganska så glada över att den har blivit så bra som vi tycker att den har blivit, så vi rekommenderar den. Och inte minst de rika fotnoterna, det är en riktig studiebibel kan man säga nu. Och de av er som förbereder bibelstudier och annat sådant får en väldig hjälp om ni tittar på ämnesindex på slutet. Det är väldigt rikt ämnes. Till exempel om frälsningen så står det då alla behöver frälsning, och så får man en rad bibelord som säger det. Och så står det gärningar är otillräckliga, så får man en rad bibelord om det. Och så står det om Guds verk, och så står det endast genom Kristus, och så står det genom Kristi kors och blod, och så står det alla är kallade, tas emot genom tro, innebär omvändelse, syndernas förlåtelse, andlig uppståndelse och så vidare. Man får under dessa rubriker då en rad bibelord och kan använda dem sen för ett enkelt bibelstudium. Både enskilt och om man vill ha det för en hel grupp. Och så titta noga Det finns också ett stycke som heter Vad säger Bibeln om sig själv? Ett stycke om Bibelns tillkomst och inspiration. Det finns råd till bibelläsaren. Och det står en hel del annat, mycket mer än vad vi har haft i tidigare utgåvor. Och den finns i en rad olika utföranden. Jag har den här mellanstorleken. Så finns det en del som är lite halvblinda som Hans. De måste ha en sån där jättestor och tung. Och så finns det de som har väldigt bra ögon. De kan ha det också i mindre. Det finns också en sån här slimline-bibeln. Jag tycker för min del att då är texten i minsta laget för mina ögon. Men är man ute och reser så kan man tycka att det är bra att ha med sig en sån utgåva. Den tar inte mycket plats och är lätt att ha med sig. Så finns det ett separat Nya Testament också som man kan ha tillsammans med Psaltaren. Så finns det en jubileumsutgåva, tror jag, med bilder också. Så att det kan ni titta i någon katalog. Det finns mycket att välja på. Och en bra present att ge bort, faktiskt. Är det någon fråga om folkbibeln? Vet bakgrunden när arbetet började, det var ju då att man hade en utredning i Sverige. Det började med att biskopsmötet skulle utreda i vilken mån Bibeln är Guds ord. Och kommer fram då med att Bibeln är ju inte bokstavligt Guds ord, men att den innehåller ju en del bra saker. Men det finns ju också massa fel i Bibeln. Och då svarar vi den där utredningen med en skrift som heter Det står skrivet. Jag vet inte, finns den här på? Den finns här på bokbordet. Biblikum svarar biskopsmötets bibelkommission. Och så tog vi upp hela den där listan på påstådda fel och visade att det var biskoparna som var ute och cyklade. Det var inte alls fel. Men det var bara en förberedelse för att man skulle komma igång då med den bibelöversättning som är utgiven då genom statliga pengar via kulturdepartementet som en statens offentliga utredningar. Och den blev färdig med Nya Testamentet. Vad heter det? NT81. Var man klar med det här? Och då såg man ju hur var liksom en helt annan bibelsyn och tolkning på mycket som vi inte tyckte var bra. Och så såg vi det blir ännu värre när man kommer till Gamla Testamentet, för där har man som utgångspunkt den vanliga bibelkritiken. Och man blev ju färdig då med en hel bibel som vi kallar för Bibel 2000. Och det tycker vi ju inte är något att rekommendera. För det är mycket bibelkritik i den. Det är kritik mot Jesaja, att det är massa sena tillägg. Det är kritik mot Danielsboken. Och det är också en märklig princip att vissa verser kan vara svåra att översätta och då hoppar man över. Så att det är massa luckor i den dessutom. Jag tror jag räknade till cirka 70 ställen där man bara hade satt prick, prick, prick och hoppat över. Och bland annat tragiskt att när man kommer till sjukhuset och ligger vid en döende vän och vill ge tröst och läsa det kända stället i Job 19, 25 till och med 27. Så börjar det med texten och så sen blir det prick, prick, prick. Så hoppar man över. Ni vet detta, jag vet att min förlossare lever. Och han ska till slut stå fram över stoftet. Och det är som en sån kraftig tröst om uppståndelsen. Och så är det borta. Jag undrar vad den tänker som inte vet om det och så kommer med en Bibel 2000 och sitter där på sjukhuset. Ja, det är ganska snopp. Så det var bakgrunden att vi tänkte att vi måste försöka att lyfta fram en översättning som tar Bibelns anspråk på allvar. Det borde man göra med allt man gör. Och egentligen även om man inte tror det så är det inte vad vi tror egentligen utan det är vad texterna säger som man ska översätta. Man ska försöka fördjupa sig i det och lyfta fram vad där står och ordentligt. Det är det som vi har försökt göra.